Jag heter Christian Mölk och är pastor i Timrå Pingst, som Tommy nämnde. Innan jag börjar predika tänkte jag snacka lite om 7 lärdomar från påsken. Tänkte jag bara kort presentera mig själv, för jag misstänker att många av er har inte en aning om vem jag är. Jag är 31 år. Gift med Annika, sitter längst bak. Och har en liten son som är ett halvår, som heter Konrad. Och om det är någon som börjar kraxa och sjunga medan jag står här fram och predikar, så är det min son. Han brukar göra det nämligen i Timrå. Jag är österrikare, till hälften i alla fall. Och därav det märkliga efternamnet. Min pappa kom hit för ett antal år sedan och har tidigare jobbat som ungdomspastor i Bankeryd och pluggat teologi på missionsskolan i Örebro. Jag är uppvuxen i ett kristet hem, men jag kan inte påstå att vi gick till kyrkan någonting och sådär, så att inte uppvuxen i kyrkan. Men jag mötte Jesus när jag var 18. Det var livsavgörande för mig, kan man lugnt påstå. Innan dess var min misslyckade plan att bli civilingenjör. Och min eftersom det misslyckades så tänkte jag istället bli FN-soldat. Det var vad jag hade siktigt inställt på. Sen mötte jag Jesus och han vände upp och ner på mitt liv. Det kanske kommer något mer om vem jag är och så där i min predikan här. Vi får se. Det är så att jag tänker att när man lyssnar på en predikan, när man läser ett bibelord och får det förklarat för sig, då kan det beröra i hjärtat. Och man kan ha ett problem med sig eller en sak i sitt liv som man kanske brottas med på ett eller annat sätt. Och ett bibelord kan beröra den situationen och ge ett ljus över hur man ska hantera det. Eller till och med uppenbara att du har ett problem eller du behöver gå vidare på något sätt. Så kan ju en bibeltext beröra människor. Jag har nu med mig 7 stycken som jag kallar lärdomar från påsken. Det som hände på påskdagen. Och gissningsvis så har du hört de allra flesta av de här tidigare. Men kanske är det någon ny grej som kan få beröra dig, även om du har hört det tidigare. Så sitt med ett öppet hjärta och lyssna om Gud vill tala till dig på något sätt genom detta. Jag ska läsa första texten av 3. När sabbaten var över köpte Maria från Magdala, Maria, Jakobs mor och Salome välluktande oljor för att gå och smörja honom. Mycket tidigt på första dagen i veckan kom de till graven då solen gick upp. De sa till varandra: vem ska rulla bort stenen från gravöppningen åt oss? Men när de såg upp fick de se att stenen var bortrullad. Den var mycket stor. Föreställ dig nu att de här kvinnorna har bestämt sig för att gå till graven. Men de inser att de har ett problem. Vem ska flytta på den där stora stenen? Och de inser att vi kan inte göra det. Vi är 3 stycken enkla kvinnor. Vi har inte tränat på gymmet. Vi kan inte flytta på stenen. Eventuellt har vi ett par romerska vakter där. De kanske skulle kunna det. Men det betyder att de måste vara välvilligt inställda till att vi får gå in där. Och den chansen är kanske inte så stor. De har precis haft ihjäl Jesus liksom. Så de visste inte hur de skulle flytta stenen. Och det är min första lärdom. De stod inför ett problem som de inte visste hur de skulle lösa. Men de gick ändå. Och det är vad jag vill skicka med som första punkt här. Att vi kan i våra liv stå inför problem. Vi kan som församling stå inför problem. Och det viktiga tycker jag är att göra som de här kvinnorna. Att nummer ett, blunda inte för att det kanske är ett problem. Man ska inte liksom bara nonchalera saker som ligger framför, som kan vara stora bekymmer för oss framöver. Men gå ändå. Därför att vi har en Gud som kan ta undan problemen. Vi vet inte hur han ska göra det liksom. Kvinnorna hade ingen aning. Men de gick ändå. Ibland kan man få för sig att man som kristen måste lämna sitt förnuft hemma. Att man, när man går till kyrkan, där tror man. Men i skolan och affärslivet och på jobbet, då är det förnuft som gäller. Och sen på söndagarna, då lever vi i tro på något sätt. Men så är det inte. De här kvinnorna, de behöll sitt förnuft. De insåg sitt problem. Men gick ändå. När jag, alltså som predikant, så brukar man alltid förbereda sig och sin predikan med att be. Man går och tänker mycket, man kanske skriver en del och man ber över texten och budskapet. Och den här första lärdomen, det är en sak som jag tror att Gud vill ge till Sundsvall. Det är en sak som jag upplevt i alla fall, återkommer till att in när jag har bett över den här saken, att var inte rädda för problemen som väntar er liksom. Men gå ändå, för att Gud kan öppna dörrar som man kanske inte hade tänkt. Jag har faktiskt ett exempel från mitt eget liv. När jag hade bestämt mig för att bli civilingenjör när jag gick i sexan. Och så allt handlade om att jag skulle bli civilingenjör, så skulle jag läsa på naturvetenskapliga programmet i gymnasiet. Problemet var att jag är helt omöjligt dålig på allt som har med teknik och natur och biologi och kemi och alla sådana ämnen att göra. Så att, och det insåg jag rätt snabbt. Och konsekvensen av att jag var så dålig var att jag skolkade. Jag skolkade mig igenom hela tvåan på gymnasiet. Det resulterade i att jag fick IG i de flesta kurserna. Och det, som ni säkert förstår, resulterade i att jag fick inte ut min gymnasieexamen. Så jag har alltså inte fått en gymnasieexamen. Och när jag jobbade som ungdomspastor i Bankeryd, för pastor kan man ju bli utan utbildning liksom, i pingströrelsen, så det var grejen för mig liksom. Men då sa min mamma alltid till mig så här, att Christian, du har ett läshuvud. Du borde läsa på högskola, teologi eller någonting sånt där liksom. Och jag sa bara, nej, det är inget för mig. Jag gillar inte det här med, jag tycker akademiker, det blir så tråkigt att lyssna på. Nej, man ska inte krångla till Bibeln liksom. Så reagerade jag. Men hon tjatade. Och sen var det också så att jag skulle inte kunna komma in på en högskola, för jag har ingen gymnasieexamen. Det går inte, så jag bara slog bort det. Men efter ett tags tjat så bestämde jag mig för att okej, jag ska försöka gå den här vägen. Jag ska försöka plugga teologi. När jag hade bestämt mig för det och började undersöka möjligheterna, så öppnade sig en möjlighet för mig. Jag kan ta det sen efteråt vid kaffet i så fall. Men jag blev intagen på riktigt. Alltså inte bara på låtsas, utan på riktigt. Jag blev intagen på Örebro missionsskola och är idag en av få människor i Sverige, skulle gissa, som har en kandidatexamen, men inte gymnasieexamen. Det är inte lätt att få. Så det här, min första lärdom. Blunda inte för problemen. Inse att de finns och var förnuftig liksom. Men samtidigt våga gå i tro. För att vi har en Gud som faktiskt kan öppna dörrar som vi inte hade tänkt på. Nu ska vi byta text och hoppa in i Johannes evangeliet. Jag läser från kapitel 20, vers 1. Tidigt den första veckodagen, medan det ännu var mörkt, kom Maria från Magdala ut till graven och fick se att stenen var borttagen från den. Hon sprang därifrån och kom till Simon Petrus och den andra lärjungen, den som Jesus älskade, och sa till dem: de har tagit bort Herren från graven och vi vet inte var de har lagt honom. Då begav sig Petrus och den andra lärjungen ut till graven. De sprang båda på samma gång, men den andra lärjungen sprang fortare än Petrus och kom först fram till graven. Och här vill jag bara pausa innan jag läser vidare. Visst är det så roligt att Johannes skriver att han kom först liksom. Jag känner igen det här från när jag och lillebror var små. Det är viktigt att konstatera vem som kom först. Han lutade sig in och såg linnebindlarna ligga där, men han gick inte in. Strax därefter kom Simon Petrus. Han gick in i graven och såg linnebindlarna ligga där och duken som hade täckt huvudet. Men den låg inte tillsammans med bindlarna utan för sig, hopvikt på en särskild plats. Sen gick också den andra lärjungen in, han som hade kommit först till graven. Och han såg och trodde. Förut hade de nämligen inte förstått skriftens ord att han måste uppstå från de döda. Därefter vände lärjungarna tillbaka hem. Jo, då är det så att Johannes och Petrus springer dit och konstaterar detta. Graven är tom. Den här stora stenen som var framför graven, den hade inte rullats bort för att Jesus skulle kunna komma ut, utan för att vi skulle kunna se in. Det är väldigt viktigt att förstå det. Vi vet att Jesus kunde gå, eller lärjungarna var inlåsta i ett rum, så dök Jesus plötsligt upp där. Han var inte begränsad av låsta dörrar. Liksom. Han kunde gå genom väggar, om man får säga så. Han kunde komma ut i graven utan att den stenen rullades bort. Men det var viktigt för oss att få se att graven är tom. Och vad är det för poäng med det? Jo, det är viktigt att förstå att det här har hänt på riktigt. Jesus har uppstått på riktigt. Det är inte en myt. Det är inte en påhittad fin historia. Och jag har hört kristna som menar att uppståndelsen ägde bara rum andligt. Jesus lever vidare i och med att vi berättar om honom. Men det är inte sant. För graven var tom. Jesus uppstod på riktigt. Det är nummer två där. Lärdom nummer två. Och med det vill jag säga att det är viktigt att tro på vad Bibeln säger om Jesus. Det har hänt. Budskapet är att det är på riktigt det som står i evangelierna. Så gå vidare. Till nästa lärdom. Har ni hört någon gång läst i apostlagärningarna att apostlarna predikade om den tomma graven? Nej, jag har förmodligen inte gjort det. För de gjorde inte det. Lärjungarna predikade inte om den tomma graven. De predikade om den uppståndne Jesus. Så den tredje lärdomen, det är att vi kan få möta Jesus idag. Jesus uppstod. Graven är visserligen tom. Och vi kan lära oss någonting av det. Men det viktigaste är att vi kan få möta Jesus idag. Så det är viktigt, lärdom nummer två, att konstatera och att bekänna och att lära sig och veta att det har hänt. Vi tror på det som har hänt. Men det är bara ena sidan av myntet. Vi kan också få möta honom på riktigt idag, här och nu. Jag tror att många stannar vid den första. Man bekänner att Jesus har uppstått. Vi tror på det som har hänt. Men har du mött honom? Har du mött den uppståndne med Jesus? Och nu säger jag det igen. På riktigt. Har du mött honom? Har du träffat honom? Ofta uppenbarar sig Jesus för oss genom den heliga ande. Har du mött Gud? Det är viktigt och jag kommer till det så småningom. Och jag kan bara konstatera personligen i mitt eget liv. Jag trodde på Jesus och har alltid gjort. Men det var först när jag var 18 år, 2 veckor före millennieskiftet. Söndagen 2 veckor före millennieskiftet som jag mötte Jesus på riktigt. Då mötte jag honom. Och det totalt förvandlade mitt liv. Jag kan vittna om att det kan förvandla. Ett möte med Jesus kan förvandla varje människas liv. Och det är viktigt att få det där mötet. Nu ska ni få den fjärde lärdomen. Och det är en liten bonusgrej. För att nu ska jag tolka bibeltexten dåligt. Det står nämligen så här att när Johannes och Petrus tittar in i graven. Så vad var det första Jesus gjorde efter att han uppstått? Vad var det första Jesus gjorde efter att han hade uppstått? Han vek ihop sina kläder. När Johannes och Petrus tittar in i graven, så står det att de ser linnebindlarna ligga var för sig, ihopvikta. Fint och prydligt. Och det här är en liten bonuslärdom, för att jag tror inte det här är själva poängen i den här texten, men Jesus hade, så att säga, en tjänande attityd. När han hade uppstått och allt det där, då gjorde han i ordning efter sig. Skulle du komma hem till mitt kök när jag står och lagar mat, då skulle du se ett katastrofområde. Då skulle du se hur det skvätter olja på väggarna och det spills sås där, och sen så disk, och jag svettar och jag panik och försöker göra allt färdigt samtidigt, och det flyger saker hit och dit liksom. Jag har kanske inte en tjänande attityd på det området. Jag gör inte i ordning efter mig. Jag är en katastrof. Men här ser vi hur Jesus städar ut. Gör i ordning, gör det fint. Och det är någonting man kan lära sig. Det är viktigt för oss att som kristna göra rätt för oss. Göra i ordning. Se till så att det blir bra liksom. Nu tror inte jag att det här är den riktiga poängen från den här anledningen till att de var ihopvikta. Den riktiga anledningen var att visa lärjungarna att Jesus har inte rövats bort, utan han har uppstått. Det är ingen som har gått och tagit honom, utan det här har, någonting annat har skett här liksom. Men jag tycker att den där lärdomen är bra också. Vi går vidare. Efter den här händelsen nu, Petrus och Johannes, de går tillbaka. Som vi såg av drama tidigare, så stannar Maria Magdalena kvar. Och då vet vi att då visar sig Jesus för Maria. Vi ska läsa sista texten. Efter sin uppståndelse på första veckodagens morgon visade sig Jesus först för Maria från Magdala, som han hade drivit ut 7 onda andar ur. Hon gick och berättade det för dem som hade varit tillsammans med honom och som nu sörjde och grät. Men när de hörde att han levde och att hon hade sett honom, trodde de inte på det. Sen visade han sig i en annan gestalt för 2 av dem som var på väg ut på landet. De gick också och berättade för de andra, men inte heller de blev trodda. Sen visade han sig för de 11 när de låg till bords. Och han förebrådde dem deras otro och hårda hjärtan, då de inte hade trott på dem som hade sett honom uppstånden. Här finns det många lärdomar från den här korta texten. Det första, det är att Jesus visar sig först för en kvinna. Och det är en viktig lärdom. Idag i Sverige kanske inte det är så spektakulärt, men då var det där. Kvinnor hade liksom ingen status i samhället. Det står till och med att kvinnorna var männens egendom. När de bodde hemma så var de pappans egendom, och när de gifte sig var de mannens egendom. Kvinnor hade ingen status, de hade inga rättigheter på det sättet som vi har idag. Men Jesus väljer medvetet att visa sig för Maria först. Hon får den stora äran att få vara den första människan som får vittna om att Jesus är uppstånden. Det är minsann hedersamt alltså. Om du hade fått välja vem, om du var Jesus, om du hade fått välja vem du ska visa dig för först, vem hade du valt? Petrus kanske? Han var ju lärjungen nummer 1 så att säga. Du kanske hade tänkt på Maria, Jesus mamma. Det är en möjligt scenario. Johannes kanske, den som Jesus älskade, står det. Vi har några sådana där som det är troligare liksom. Men Jesus väljer en kvinna som han har drivit ut 7 onda andar ur. Och som, om man, ja, det finns så många Maria i evangelierna, men så det är lite svårt att skilja på dem. Men om man får tro som många teologer gör, så hade den här Maria varit prostituerad tidigare. Hon var så alltså väldigt syndig, var mycket trasigt i hennes liv. Hon hade en mörk bakgrund och folk såg förmodligen ner på henne och visste vad hon hade gjort. Hon hade allt emot sig till det yttre. Men Jesus ser till hennes inre. Och vad var det i hennes inre då? Hon hade blivit förlåten för alla de här sakerna hon hade gjort. När apostlarna sprang bort och gömde sig, då övergav inte Maria Jesus. Hon stannade kvar hos Jesus. Maria fanns vid Jesus sida när Jesus hängde på korset. Hon var inte rädd. Hon var den som gick till graven när apostlarna gömde sig. Hon älskade verkligen Jesus. Och här måste vi utsätta oss själva för en allvarlig tankeställare. När vi väljer ledare i kyrkan, vilka väljer vi då? Vad tittar vi efter? Status. Vad de har för jobb kanske, om de sköter sig. Jag gissar att de allra flesta i LCK-kåren, även i Sundsvall, är män. Vita män i medelåldern. Jag vet inte, men jag gissar det. Det är ingen som säger emot mig. Vad tittar vi efter när vi väljer ledare? Och här har vi någonting att lära oss av Jesus. Se inte bara till det yttre, liksom, att det ser bra ut på ytan. Liksom. Det här är en fin person att visa upp. Se till det inre. Vad har den här människan gått igenom? Har den personen blivit förlåten mycket? Har den alltid stått vid Jesus sida? Liksom? Har den alltid varit trogen? Och så vidare och så vidare. Ni förstår vad jag menar. Titta efter karaktären. Därför det gör Gud. Vi börjar närma oss slutet. Lärdom nummer 6 kommer vi till nu. Och det är att lärdom nummer 6 handlar om att lärjungarna hade svårt att tro på vad Maria Magdalena sa. Och även när det kom två andra och vittnade om samma sak, då hade de svårt att tro på det. Och det står att Jesus förebrår dem för detta. Jesus blir arg. Jesus blir riktigt arg på lärjungarna för att de inte trodde på Maria Magdalena. Vet ni varför han blir så arg? Därför att det här var ju precis det uppdrag som lärjungarna skulle få alldeles strax. Missionsbefallningen. Gå ut och berätta om att Jesus har uppstått. Men när någon kommer till dem och berättar om just precis detta, då tror de ju inte. Hur ska de då kunna kräva av andra människor att de ska tro på vad lärjungen säger? Är ni med på vad jag menar? Så här utsätts ju lärjungarna för samma grej som de sen ska sprida vidare. Liksom. Det är inte alla människor som har den stora möjligheten att få träffa Jesus fysiskt i egen hög person. Det är väldigt få personer som får göra det. De allra flesta av oss får höra talas om Jesus genom att någon vittnar. Eller hur? Jag tror inte så många av oss här inne har fysiskt mött Jesus. Utan vi har fått höra om Jesus. Berättas om honom. Så det får lärjungarna vara med om nu. Men de tror inte. Och då blir Jesus arg. Det verkar som att de som har svårast att tro på Jesus är hans egna apostlar. Liksom. Det är inte okej. Och hur ska de då kunna kräva av andra att de ska tro? Liksom? Så lärdomen här är att det är svårt att tro om man inte får möta den uppståndne Jesus. Inte ens apostlarna gjorde ju det. När du vittnar för människor, ha lite barmhärtighet och medlidande. Liksom. Det är inte så lätt att tro på det du säger. Det är till och med svårt. Utan be att den här människan får möta Jesus. För då kan det vara lättare att tro. Det kan jag vittna om själv. Okej, den sista och sjunde lärdomen. Jesus blir arg på sina apostlar. Och det vi kan konstatera av detta är att vi behöver lära oss att tro på Jesus. Det kommer inte av sig självt, verkar det som. Utan vi behöver lära oss från grunden att tro på Jesus. Och jag tror att av min egen erfarenhet så är det lättare att tro på Jesus och att han kan göra under och mirakler när man har det jobbigt. När man har problem i sitt liv, då är man väldigt snabb på att vända sig till Jesus i bön och be om mirakler. När man har det bra, då är det väldigt lätt att bara rulla vidare i livet liksom. Vi behöver lära oss att leva i tro, inte bara när vi har det jobbigt och problem. För då gör man det för att man är desperat och ser ingen annan utväg. Utan vi behöver lära oss att tro på Jesus även när vi har det bra. När vi har det gott ställt i livet. Då också behöver vi vandra i tro på vad Jesus kan göra. Liksom. Och bara en liten avslutning här. Vad ska vi göra om det kommer någon och berättar något så osannolikt som att Jesus har uppstått? Tänk om det kommer någon till dig och mig och säger något liknande. Att man har varit med om värsta andliga grejen. Hur ska man reagera? Lärjungarna, de trodde ju inte på vad Maria sa. Men hur ska du och jag reagera? Hur skulle lärjungarna ha gjort? Jag har två rekommendationer. Om det kommer någon och säger någon sån här grej som Maria Magdalena säger, då ska du titta på den här personen och tänka, hur trovärdig är hon eller han? Maria var faktiskt ganska trovärdig, ärligt talat. Hon hade följt Jesus. Hon hade blivit förlåten. Hon hade blivit stått vid hans sida. Hon kände Jesus. Hon visste vem Jesus var. Hon var faktiskt ganska trovärdig. Hon hade vandrat med Jesus. Så om du möter en person som kommer med något konstigt och säger något sånt. Titta på den människans liv. Är det här en person som vandrar med Jesus? Som har lärt känna Jesus? Och du har sett det under en lång tid i den personens liv. Kan du konstatera att så är fallet? Ja, då är personen trovärdig. Det är det första. Det andra man ska titta på är att stämmer det här överens med Guds ord som personen i fråga säger? Och om vi tittar på Maria Magdalena. Hon säger att Jesus har uppstått. Stämmer det överens med Guds ord? Ja. Jesus hade faktiskt sagt det flera gånger till lärjungarna. Han hade sagt att han skulle uppstå. Innan han dog. Så vi har alltså en trovärdig person som säger någonting som stämmer överens med Guds ord. Då kan vi nog kanske lita på att det kanske kan vara så. Vi måste åtminstone undersöka det. Och som jag nämnde i punkt 1 eller vad det var. Lämna inte ditt förnuft liksom. Men undersök saken. Så får vi se. Det var mina 7 lärdomar. Och det vi kan konstatera avslutningsvis, det är att graven är tom. Det har vi hört nu från Maria Magdalena. Simon, Petrus och Johannes har bekräftat det. Graven är tom. Det bekänner vi oss till. Nu finns det också en möjlighet att få möta den här uppståndne Jesus. Och inte bara att det har hänt, utan idag, nu, här och nu. Man kan faktiskt få möta Jesus. Och jag tänker att många av oss längtar efter att få göra det. Så därför så, vi ska be en liten stund här och öppna oss för en helig ande. Se om han vill möta oss på något sätt.